Ja, vi ska läsa två bibelord. Det ena är Lukas 9:23. Du kan väl lägga ett litet finger där. Ja, alltså placerat finger där. Du ska ju inte lägga fingret där. Det kan du behöva vid något senare tillfälle. Lukas 9:23 först och sen Filipperbrevet 3:10. Lukas 9:23, Filipperbrevet 3:10. Då läser vi från Lukas. Och han sa det till alla: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Varje dag ta sitt kors och följa mig. Även från Filipperbrevet då 3:10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Amen. Tack kära Herre Jesus att du ska välsigna ditt eget ord på våra hjärtan den här förmiddagsstunden, Herre. Tack helige Ande för att du möter med oss var och en, Herre. Tack för att du ska låta ordet få bära den frukt, Herre, som du har ämnat att göra det att göra i våra liv. Jag ber dig i Jesu namn. Amen. Ja, som jag sa i inledningen här, att det här med att vara människa, det har sina sidor. Vi har våra ljusa dagar och vi har våra mörka dagar. Och det är klart att det är lättsammare en dag när solen lyser, så känner vi ju. Då blir tillvaron lite ljusare. Men vi vet det, och ju längre man lever så är det naturligtvis så. Även naturligtvis om man som ung också kan uppleva både det ena och andra när det gäller livets, vad livet har att erbjuda. Men som sagt så vet vi att livet är inte alltid en dans på rosor. Och det blir inte alltid så som man har tänkt sig. Och kanske när man på äldre dag tittar tillbaka på livet, och många människor gör ju det, så kan man kanske gräma sig över vissa saker som man gjorde eller inte gjorde. Så kan det vara. Men just det här att livet inte alltid är, har ljusa dagar, utan det kan ibland vara både smärta och problem och svårigheter. Det behöver ju inte alltid per automatik vara någonting negativt. Speciellt inte för oss som är kristna. Vi konstaterar här i inledningen att i kampen så skapas det ett behov hos oss att bedja. Och det är ju någonting positivt. Därför att i bönen så frigörs det en kraft både för oss själva och för det vi ber om. Samtidigt så kanske prövningar och lidande kanske inte är någonting som man eftersträvar, för det tror jag väl. Vi ber ju om Guds välsignelse, så att vi ska få må bra och få vara friska. Vi ber om våra nära och kära och etc. Det är ju liksom, det är så det är. Man vill ju må bra, och jag tror att Gud vill ju att vi ska må bra också. Det är ju, han älskar ju oss. Och på samma sätt som vi vill att, om vi har egna barn, så vill vi det allra bästa för våra barn, så vill ju Gud naturligtvis det bästa för sina barn, för oss. Men när vi väl hamnar i de där situationerna så behöver vi ju inte tappa modet. Eller frestas att ge upp. Eller kasta in handduken. Eller kanske rent av, som det kan bli i vissa situationer, att man blir bitter gentemot Gud. Hur kunde det här hända mig? om Gud nu är en god Gud, hur kan han låta det här hända? Det är, man hör ju de kommentarerna ibland. Nej, Gud, han har en plan för varje människa. Han har en plan för dig och mig. Han har en tanke med oss. Och när vi får gå igenom vissa situationer etc. så är det på något sätt ändå, får vi väl tro på att Gud låter ändå saker och ting ske, även om vi för stunden kanske upplever det tufft och kanske kärlekslöst i viss mån. Vi har frågetecken. Men Gud, han har allt under kontroll. Och Bibeln ger oss så många exempel på att Gud, han finns där mitt i lidandet. Och det är mitt i lidandet som han är aktiv och tydligare kanske än någonsin annars. För där det är ljust, där redan är ljust, där får inte ljuset samma betydelse och blir inte lika uppenbart och tydligt för oss som det blir när det är mörkt. För när det är mörkt och det plötsligt tänds ett litet ljus eller vad det nu är, en dörr ställs på glänt och en strimma av ljus tränger in i rummet, då är det så oerhört mycket viktigare och så tydligare för oss. Gud, han finns med mitt i lidandet, och när vi läser Bibeln så på något sätt bekräftas också detta faktum. Och när vi tar del av Paulus inledningar från Filipperbrevets tredje kapitel så ser vi att hans önskan, och det är ju lite märkligt det där, men jag tror att det inrymmer en hemlighet för oss. Hans önskan var att få dela Jesu lidanden och bli lik Jesus som i en död, som i den död som Jesus led. Och att vi anar också att det är en del i hans frälsning. Därför han säger, kanske kan jag då nå fram till uppståndelsen från de döda. Och sen så fortsätter han då, man kan ju läsa vidare men jag ska inte gå in på det här. Så fortsätter han då att utveckla sin tankegång här. Läs gärna fortsättningen sen när du kommer hem från Filippi. Gör inte det nu, för då blir du delad i din tanke. Från Filippibrevet 3 och 10 då, och så vidare. Och överskriften för min predikan idag, den är lidandets välsignelse. Lite kontroversiellt, för det är två olika saker som vi egentligen inte förknippar. Det är två motpoler som vi egentligen inte förknippar med varandra. Men kan dessa motpoler på något sätt förenas så att det finns faktiskt välsignelse i lidandet? Vi ska titta på vad Bibeln säger. Och när vi studerar Jesu liv, och det, vi vet ju så här också nu när vi går mot stormsteg mot påsken, så kommer ju det här med lidandet att bli extra aktuellt för oss. För Jesu liv handlade ju i mångt och mycket om lidande. Inte bara det lidande som han upplevde då i samband med de sista dagarna, korsfästelsen och allt det här. Både ett fysiskt lidande men också ett oerhört själsligt och andligt lidande som vi inte kan föreställa oss. Så Jesus, han har blivit prövad på alla sätt. Men befunnits syndfri. Han är föredömet för oss. Och vi läste inledningen också att vi ska ta på oss hans kors när vi ska vandra i hans fotspår. Så det finns helt klart och tydligt den här dimensionen inbyggd i den kristna tron. Och jag återkommer till det om en liten stund då. Men hans lidande handlar ju inte bara om det här som jag var inne på och berört här nu, utan man kan ju förstå smärtan som han känner i att bli övergiven av sina lärjungar som alldeles nyss har bedyrat honom sin trohet. Man kan förstå när de överger honom. Man kan förstå lidandet när han känner ju till det här alla redan. Han förutsäger det. Men när han ser och få uppleva att den som han har på något sätt planerat att ska ta över, inte ta över, men som ska bli ledare för kyrkan som ska grundas, nämligen Petrus. Hur Petrus förnekar honom. Hur Judas förråder honom. Alltså jag tror inte Jesus, som kanske vi är ibland, vi kan säga, åh, det är jättejobbigt det här, jag blir utsatt för det här, och hur kan de göra så mot mig? Utan han bara känner, Petrus, jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Alltså det ligger på det här planet, alltså han ser vad, det oerhörda lidande som Petrus ska strax gå igenom på grund av sin förnekelse. Så att, och det bär på något sätt Jesus i sig, för han vet att Petrus kommer få en fruktansvärd natt. Så vi förstår att Jesus, han vet verkligen vad det här med lidande handlar om, och därför så förstår vi också att han känner med dig och mig i vår situation. När du och jag hamnar i sådana situationer. Så känner Jesus med oss. Och som jag sjöng i den första sången här. Att det finns i alla fall en som vet hur vi har det. Och som känner med oss. Och som också kan hjälpa oss i den där situationen. Och det är någonting fantastiskt. Vi kan träda fram inför tronen med den förvissningen att Jesus hör oss och förstår oss, eftersom han själv har lidit och prövats på alla tänkbara sätt. Men det är mycket, mycket märkligt här, för att vi ser, och gäller det här Jesus, så förstår vi också att det här också gäller oss. För hade Jesus det här behovet? Och jag kan inte förstå det, men det står faktiskt på det här sättet. Och då måste jag ju ändå tro att det är på det här sättet. För jag tänker mig att Jesus, han har väl inga behov, hade väl inga behov. Men tydligen så, enligt Guds ord, så fanns det ändå en dimension här som Jesus också behövde tränga djupare in i och fullkomna sig. För det står så här i Hebreerbrevets femte kapitel. Hebreerbrevets femte kapitel, vers 7. Under sitt liv på jorden uppsände han, alltså Jesus, med höga rop och tårar, enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Det är viktigt det. Bönhörelse. Att böja sig inför Guds vilja. Då kan man få bönesvar. Och så kommer det här då som är så noterbart. Fast han var son, lärde han sig lyda genom att lida. Jesus lärde sig att lyda Gud genom att själv lida. Och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning av Gud, kallad överstepräst, en sådan som Melkisedek. Alltså, det här är otroligt fantastiskt. Och funkar det här på Jesus, och det fanns ett behov hos Jesus, då förstår vi att det här gäller ju Rolf också. Och kanske du också. Jag vet inte hur du ser på dig själv. Jag förstår ju att det finns en tanke hos Gud. Att han vill att vi ska komma in i lydnad hos honom. Att vi ska bli lydiga honom. Därför när man börjar lyda Gud, ja, då gör man ju som Gud vill och säger. Och i och med att han har en plan för varje människa och för dig och mig. För att Guds plan ska kunna ske i mitt liv, så måste jag ju vara villig att gå in i den planen. Och vara villig att lyda honom. För annars så går ju allting i stöpet. Och därför så låter Gud Rolf komma in i prövningar och lidande lite då och då. Därför att Rolf ska liksom komma rätt. Hamna rätt. Han rätar upp mig så att säga, va? Jag har blivit lite snel, jag är liksom på väg. Han måste liksom räta upp mig så att jag kommer rätt i tillvaron. Och kanske är det så att det gäller oss var och en. Jag misstänker det, men det vet ju bara du och Herren. Lidandet tycks nämligen vara inbyggt i den kristna tron. Det finns som en del i det hela, va? Och som vi läste i inledningen också, att Jesus vill att vi ska ta på oss hans kors. Och det förstår vi, att bära Jesu kors, det är inte det enklaste i tillvaron, vare sig, jag menar, vi förstår hur han, vi vet hur han knäade under bördan på väg till Golgata, så att han till och med behövde hjälp med att bära korset. Men vi förstår också att det handlar inte bara om det, utan det handlar om den heliga andliga aspekten. Att likt Jesus bära den här nöden som han hade för människor. Och bära det engagemanget. Det kostar på. Men det är också det som vi kallar det till. Det står så här i andra Timoteus brevets första kapitel. Andra Timoteus brevets första kapitel. Och här tar det upp lite grann det här med att, hur det är med att vara en kristen, att vara en bekännande kristen. För det kanske inte alltid gör sig självt, och det kanske inte är alltid så lätt i alla sammanhang. Men att stå upp för Jesus och stå rak för honom bland annat. Och det kan innebära naturligtvis att det får konsekvenser i när vi möter människor och vi... Man kan liksom behandla oss på speciella sätt och så vidare. Det står så här i första Tim 1:8. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre. Och inte heller för mig som är fånge för hans skull. Och så kommer utmaningen här. Utan lid för evangeliet du också. Lid, alltså en klar uppmaning. Ja, hur ska jag göra då? Ja, jag menar, det handlar inte om att man ska späka sig, utan jag tror att automatiskt om man vill stå rakt för Jesus kan det bli konfrontationer. Man ska ju vara vislig naturligtvis, va? Men jag menar, det sker en konfrontation i andevärlden. Det ska vi veta. När en kristen liksom tar sin uppgift på allvar, så sker det en konfrontation i andevärlden. Därför att då blir den kristne plötsligt ett hot mot ondskan och mot den onde. Men passiva kristna, det gnuggar den onde händerna. För han ser att ja, det är bra det. De ber inte och de bekänner inte. Så att då kan de vara kristna de då. De utgör inget hot mot mig. Så är det. Men när den kristne tar sitt, när man känner liksom man får den här nöden och man vill verkligen stå upp för Gud och tjäna honom, ja, då blir det konfrontation. Och då kan det infinnas i det här lidandet som Paulus också nämner också, som gjorde att han själv fick lida och fängslas. Men vi ser om vi läser fortsättningen här då, för oftast när Gud på något sätt lägger för det blir en liten börda här för oss, va? Han lägger på, och det är korset som läggs på oss. Han lägger på någonting här nu. Han lägger på oss korset. Du ska vara beredd att lida. Och känner man så här. Det är lätt att vara kristen. Men då kommer det fantastiska, för det kommer ett löfte i samband med det här också. Det står det så här. Lid för evangeliet du också. Och så står det. Med kraften från Gud. Ja, det är helt otroligt. Vad ska man med kraft till om man inte behöver den? Vad ska man med kraft som driver en framåt om man ändå är stillasittande? Och det gäller du och jag som enskilda medlemmar, och det gäller Guds verk överhuvudtaget. Nej, det är först när man är beredd att röra på sig och förflytta sig, då behövs det kraft. Det vet vi. Både när det gäller dig och mig som person, när vi går, så behövs det kraft för det här. Och ju längre du ska gå, ju fortare du ska gå, desto mer kraft behövs det. Vi pratade innan här, och när vi kom lite tidigare, så pratades det om både Vasalopp och maraton, och kom in på de ämnena, va? Och ju mer kraft behövs det, ju längre man ska nå, och ju mer lidande blir det. Ju mer backar, desto mer lidande. Ju sämre spår, desto mer lidande. Ju sämre före, desto mer lidande. Desto sämre vallade skidor, desto mer lidande blir det. Och jag vet ju personligen, jag brukar försöka jogga på sommarhalvåret. Vinterhalvåret är man oftast förkyld, och så då ska man vara lite försiktig. Men när man försöker dra igång joggande på sommaren, alltså, vilket oerhört lidande det är. Oj, oj, oj. Och risken finns ju att man liksom spänner bågen för hårt första gången. Och sen man kommer hem och säger, det här var för jobbigt, det orkar jag inte med, det gör jag aldrig om igen. Och så blir det inget mera. Nej, man spänner bågen inte för hårt. Och så spänner man den lite hårdare nästa gång, och hårdare nästa gång. Så att man liksom förflyttar den här smärttröskeln framför sig hela tiden. Man går aldrig igenom den. Utan man förflyttar den framför sig, det här lidandet. Det är ju lidande i alla fall. Men känner man inte lidande, känner man inte smärta, så då riskar man inte heller nå målet. Utan då ger man upp och kastar in handduken. Men vi har en kraft ifrån Gud som vi kan räkna med. Det är ju fantastiskt. Vi är inte lämnade åt oss själva våra svagheter. Även om vi känner oss ibland kraftlösa. Det gör väl både du och jag, antar jag. Jag känner mig kraftlös ofta. Det gör man. Man känner att man inte har någonting att komma med. Och speciellt då när man sticker upp huvudet ur skyttegraven. Och det gör man ju i en sån här situation som jag gör nu. Jag sticker upp huvudet ur skyttegraven här. Och nu är jag en bra måltavla för en ondes pilar. Så är det. Och då är det kostar på. Det kan nog Lars-Åke och andra predikanter intyga. Och det kan även du intyga. Att det kostar på att ställa sig upp i bänkraden och leda i bön. Det kostar på att tjäna Gud med nådegåvor i församlingen. Det kostar på att stå upp och kanske säga någonting om honom. Både i församlingen och bland de utomstående. Det kostar på. Men med kraften från Gud så är allting möjligt. Det är där vi har våra möjligheter. Vi behöver inte lita till oss själva. Utan vi kan förlita oss på Herren. Och vi kanske inte alltid kan styra heller det här med lidande. För ibland så kommer det bara så där hux flux, oförhappandes, så möts vi av svårigheter och motgångar. Och vi drabbas på olika sätt. Antingen vi oss själva eller människor i vår omgivning. Och det är klart att det är alltid bra att ha en beredskap för saker och ting. Så är det, va? Men det är inte alltid man har det. Men det är så viktigt i allt det vi gör i Guds verk och vår kristna tro. Att vi har en rätt inställning. Att vi har en rätt inställning till allting som vi möter. För att det påverkar dig och mig. Och så är det ju med allt. Har man en negativ inställning till saker och ting, ja, då blir det ju bara jobbigt och svårt. När man möter saker och ting. Och då klagar man och gnäller. Har man en negativ inställning när man går på en gudstjänst till exempel. Ja, då får man inte ut någonting heller av en. Men har man en positiv inställning. För då öppnar man sig ju när man är positiv. Man liksom sänker garden. Då öppnar man sig och blottar sig. Men då får man också någonting. Men man kan få sig en riktig råsop också i magen. Så är det när man öppnar sig, va? Det är så. Men ibland så behöver vi ju det. herrarna behöver ju få täcka oss ibland därför att att vi kan behöva lite luftombyte så att säga när vi får den där solarplexus. Och sen drar vi in frisk luft. Den heliga andes luft i våra liv och då blir det förnyelse. Men den inställningen är så oerhört viktig. Vi går till första Petrusbrevets fjärde kapitel. Första Petrus fjärde kapitel. Och här liksom pekar Petrus på att det är liksom det här är en del av paketet. När man bestämmer sig för att vara kristen så ingår det här i det hela. Man ska inte liksom lura sig själv och tro att jag blev en kristen och nu är allting rosen skimrande och nu går det nu kan jag liksom surfa fram på en räkmacka eller vad det nu heter. Första Petrus 4 står det och vers 12 står det så här. Första Petrus 4:12. Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom. Som om det vore något oväntat som hände er. Nej. Det tillhör paketet. Så säger han så här. Och nu kommer han då till när man möter det här oväntade och det här eldprovet då. Nu tar han om vad man ska ha för inställning. För det är inställning på något sätt som blir avgörande för vilket resultat som det blir med den här prövningen som vi möter då. Va? Då säger han så här. Gläd er istället. Men vänta nu Petrus. Är du helt ifrån dina sinnen eller? Ska jag glädja mig över det här? Gläd er istället över att ni delar lidandena med Kristus. Men det är en hemlighet. Varför? Då säger han, fortsätter han säga. Jo, för det finns en anledning till att ni ska göra det. Därför att, och så fortsätter han säga så här. Ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras. Orsak och verkan, så är det i Guds rike. Orsak och verkan, där man sår, där får man skörda. Det hänger ihop. Orsak och verkan. Och så säger han så här också. Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull. Och så kommer luftet här också då. Ty härlighetens ande, Guds ande vilar över er. Gode Gud, ge oss mer av den heliga ande. Ja, men du har ett löfte här. Ja, det är inga problem. Guds ande bara kommer över oss. Och det tycker jag man har fått uppleva i sådana situationer, själv personligen, att anden är aldrig mer närvarande eller stark just i de där stunderna när man har det som svårast och jobbigast. När man prövas och när hela världen kanske är emot den, då kommer Guds ande bara, och så kommer den över oss. Härlighetens ande. Och då blir det härligt istället. Och då får man verkligen anledning ännu mer att glädja sig och tacka Herren. Och jag för mig att det är så här att när lärjungarna blir piskade för då i början efter att Jesus har lämnat dem så startar en förföljelse. De blir piskade och får uppleva mycket förföljelse etc. Och så kommer de tillbaka då till församlingen och de jublar över att de har blivit utsatta för det här. Att de har befunnits värdiga att få lida för Jesus. Alltså det är, man kan inte ta in det med sig förstånd, men det är en andlig situation, det är en andlig sak det handlar om. Och då när vi inser det så kan vi på något sätt kanske greppa det ännu mera. Och speciellt när vi får uppleva det också. Och pröva det tillsammans med Herren. Vi går till Jakobsbrevet 1 och 2. blir lite bibelstudium här, men det kanske kan passa bra när det är bönedag. Jakob 1 och 2. Så säger Jakob så här då. Det är ju inne på samma linje liksom. Så att här är det två som är överens om det. Och då två bibelord lite grann som är överens med varandra. Och då på något sätt bekräftar de varandra då. Det står så här. Skatta er bara lyckliga. Liksom, wow. Vilken tur jag har. Va? Jag har vunnit på lotto. Jag kan skatta mig lycklig. Jag är utvald, ungefär va? Vad var chansen att just jag skulle få uppleva det här? Alltså jag överdriver lite grann här nu va? Naturligtvis, det är inte så lätt att säga så i en sån situation. Det handlar inte om att man ska försöka låtsas till det. Det handlar inte om att man ska manipulera sig själv eller någonting va? Men det handlar om att vi ska få upp ögonen för att vår inställning är så oerhört viktig i de här situationerna. Det handlar om vår inställning. Hur vi är liksom... jag kommer inte på ordet, men... Jag fortsätter så får vi se om det dyker upp. Det står så här i alla fall. Skatta er bara lyckliga, mina bröder, när ni utsätts för prövningar av olika slag. Och så kommer löftet också. Ni vet ju att om er tro består provet, ger den uthållighet. Är det inte det vi behöver, uthållighet? För man frestas ju att ge upp när man möter svårigheterna. När man kommer om de där uppförsbackarna. Jag orkar inte mer. Jag ger upp. Men när man blir mer och mer uthållig som kristen. Så blir de där backarna som var så höga från början. Till slut så spurtar man upp för dem. Därför man fått en uthållighet. Och det som var oerhört jobbigt och svårt tidigare, när man en gång har på något sätt klarat av den backen och man kommer till den backen nästa gång, så känner man, den här backen jag har varit förut, jag känner igen den. Jag fixar nog det här den här gången också. Därför att man har lärt sig och man har upplevt att man fixade det då den gången tillsammans med Herren. Och det blir så mycket enklare den gången också. Här har jag varit förut, här känner jag igen mig. Ja, men då behöver jag inte vara orolig. Det känns mörkt och svårt och jobbigt och tungt på alla sätt och vis. Men jag känner ju igen mig. Det är ju inga nyheter det här. Det blir mycket lättare då. Man växer. Man får mer andliga muskler. Och det behöver man ju ha i den kamp som man står. Va? Den andliga kampen som man står i. Man behöver ha andliga muskler. Så att man liksom klarar av. Så att man inte ger upp. För ger man upp då kan det få förödande konsekvenser för en. Vi går till Romarbrevet 5 och 1. Romarbrevet 5 och 1. Romarbrevet 5 och 1. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i. Och vi är stolta över hoppet att få dela Guds härlighet. Mer än så. Alltså mer än att få del av Guds härlighet. Och så kommer det här. Vi är stolta över våra lidanden. Jag är stolt inför dig. Tack för att jag blir prövad i de här situationerna i alla fall. Jag vet att du är med mig. Och jag vet att en del av kallelsen. Jag vet att en del av att bära korset, Jesus, Herre. Och jag vet, Herre, att det blir inte bättre om jag hänger med huvudet och gräver ner mig och kastar in handduken. Det löser inga problem. Och det löser inga problem heller att jag kanske är positiv här. Men jag vet att har jag rätt inställning så blir det mycket lättare för mig. Det är liksom, du förstår, man resonerar. Med sig själv och med Herren. Man har någon att prata med och resonera och bolla med. Ett bollplank. För då säger han så här. Vi är stolta över våra lidanden. Och så säger han, varför? Jo, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet. Det har vi konstaterat redan nu. Jaha, men vadå? Kommer du något mer eller? Jajamensan, vänta bara. Och uthålligheten ger fasthet. Att man blir fast i sin tro. Och fastheten i sin tur, står det. Fastheten, hopp. Och det vet ni, när man tappar hoppet, då är det ganska hopplöst. Nej, åh, nej, det är en hopplös situation. Jag ger upp. Men när man vän genom uthålligheten fått fasthet och ett fast hopp, jag menar, då står man stadigt. Trots att det kan blåsa hur mycket som helst runt omkring sig, så vet man, jag står fast. Mitt hopp är stadigt och ingenting kan på något sätt rubba mig i mitt hopp och min tro. Jag hoppas på dig, Herre. Jag vet att du kommer att ta hand om det här, Herre. Jag vet det, Jesus. För du lämnar aldrig de dina. Du håller dem i din hand, även om det är jobbigt runt omkring. Och så fortsätter han säger så här då. Och hoppet, säger han, sviker oss inte. Det sviker oss inte. Man kan känna sig sviken och man kan tycka att Gud, han har svikit mig. Han har övergivit mig. Men när man har fått med de här stationerna på vägen som vi har tagit upp här nu, va? Uthålligheten, fastheten, hoppet. Då finns det inget svek i det. Hoppet sviker oss inte. Och så talas det om varför. Jo, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden. Jag tycker det är så oerhört fantastiskt och gripande. I allt det här, i vår svåra situation, så kommer då den heliga ande genom allt det här, så att säga, som verkar. För det här sker ju automatiskt, va? När vi håller fast vid Herren, så sker det här på något sätt automatiskt. Och då kommer den heliga ande. Och han finns ju redan där inne, ingjuten i våra hjärtan. Så på något sätt då, på något sätt blir allting, levande görs allting i vår svåra situation. Och plötsligt så ljusnar situationen och det är inte lika svårt längre. Därför vi har ju den heliga ande. Vi känner det. Det är inte så illa ställt med mig i alla fall. Även om andra än säger det, så är det inte det. Därför att den heliga ande har bekräftat mig ändå. Så får du och jag känna i den situationen. Jag tillhör honom. Han bekräftar det med sin heliga ande. Annars så skulle han ta sin heliga ande ifrån mig. Om det var så att han var missnöjd med mig på något sätt. Det är så du och jag kan få känna. Och då får vi den här, på något sätt, den här connection. Den här kontakten med Gud. Vi känner att vi tillhör honom och att han tar hand om oss. Och det är fantastiskt. Inställningen är viktig, vad vi har för inställning. Men det handlar också om perspektiv. Perspektiv, det är ju när perspektiven inte blir de rätta. Och det är inte alltid man märker det som människa. Jag kan se det på mina trycksaker. Ni vet, om man gör någon text och bilder, sätter ihop och sen skriver man ut någonting, va? Så kan jag se på mina utskrifter som jag har sparat då, kanske som är från datorns barndom, början av 90-talet när man skaffade dator och sen började skriva ut saker och ting då, och göra texter och bilder. Och så går jag tillbaka och så ser jag, men vänta nu, såg inte det här, ja, det här då? Det är ju alldeles fel perspektiv. Den här bilden är ju utdragen. Vi ser ju jättebreda ut i ansiktet allihopa. Vad konstigt. Märkte jag inte det? Jag har ju dragit bilden helt fel. På bredden är den 120% bred och på höjden 100. Det ska ju vara 100 på båda och då blir det ju rätt. Jag saknar perspektivet då. Men det har jag idag då när jag ser på det. Va? Då ser jag att det är rätt. Och det är så viktigt att man har de rätta perspektiven. För har man inte den rätta perspektiven, då får du det här att det blir snett och det skekar. Och du kan inte avgöra saker och ting, vad som är rätt och riktigt. Men har man rätt perspektiv i lidande stund så finns det alla möjligheter att man kan gå igenom det. Det står så här i Romarbrevets åttonde kapitel. Romarbrevet 8, vers 16. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Och det jag var inne på i bibelordet innan här då, att han bekräftar oss. Han vittnar om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Tänk vilket perspektiv. Du är en Guds arvinge och Kristi medarvinge. Spelar det någon roll i en situation där man lider? Har det någon betydelse? Kan det underlätta för dig och mig i lidandet vetskapen att vi tillhör Gud? Och att vi är hans arvinge och att vi ska ärva honom? Vi fortsätter att läsa se om det klarnar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Och så kommer det så här. Men, fast det står inte men, det står om. Alltså en förklaring. Vi är alltså detta, men det är någonting som behöver uppfyllas för att vi ska vara detta. Det finns ett om här. Och vad står det då? Om. Ska vi se om jag hittar igen där. Jo, där, förlåt. Behöver en liten paus. Står så här. Om vi delar hans lidande. Okej, det har vi förstått alla redan. Kommer det något mera efter det då? Ja, då kommer det så här. För att också få dela hans härlighet. Delar man lidandet, då får man också dela härligheten. Det hänger ihop. Lider man med Jesus, om du förstår rätt, det står också, dör man tillsammans med Jesus, som Paulus också ville, då får man också uppstå tillsammans med honom. Perspektivet. Och så säger han så här: jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder. Det betyder ingenting alltså. Lidandena som är här betyder ingenting. Mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Perspektivet. Lidandet. Härligheten. Och det är lätt att det liksom väger över. Åh, lida, vad jobbigt. Ja, jag vet att det kommer ordna sig. Åh, vad jobbigt. Nej, det ska vara tvärtom. Det här betyder ingenting mot härligheten. Det är det här som ska få väga över liksom. Få bli det viktigaste. Det handlar om perspektiven. Att man på något sätt har förstått vad det egentligen handlar om. Att det kommer någonting bättre. Och jag kan ju tänka mig att hur svårt, Jesus hade det oerhört svårt när han dog. Han kände sig till och med övergiven. Och det behöver aldrig du och jag göra. Men han visste ju. De hade ju suttit ner och planerat det här, Gud, Fadern, Helige Ande. Att så här gör vi för att få ordna upp situationen för människan. Jesus, är du beredd att dö och offra dig för människornas skull? Ja, jag är beredd att dricka lidandets bägare om det är enda möjligheten för mänskligheten. Okej, men du behöver inte vara rädd. Det kommer bli jobbigt för dig. Du kommer känna dig övergiven. Men jag finns där i alla fall. Och det blir en underbar härlighet efter det där. Alltså jag sitter och fantiserar här. Va? Jag vet ju inte exakt att det gick till så där. Det kan jag inte säga. Va? Ni förstår, va? Utan det är på något sätt att, ja, kan det gå till så? Det kom en underbar härlighet. Och vet man om det så kan man, tror jag också, vara beredd att dela lidandena och genomgå det här svåra tillsammans med Kristus. Och känner du ett lidande i din bak just nu? Vi ställer oss upp. 10 sekunder. 10 sekunder. Det är likadant där. Man behöver pröva. Man behöver få öva upp sitt muskler, för de brukar lida. Jag vet inte vad man har hört i alla fall. Jag har inte varit med om det, men de säger ju det där väckelserna går fram. Där är det inga 40 minuters predikningar inte. Det är så, va? Du har säkert varit på olika platser där Guds ande är stark. Nu, då kanske Guds ande är stark. Det kanske den inte är här nu, det vet jag inte. Men sittmusklerna kommer ändå vara den samma. Så att lidandet, känner ni att lidandet börjar släppa lite grann? Gode Gud, varsågod och sitt ner. Jag känner ändå det, när jag ändå är här så vill jag avsluta det här. Jag misstänkte att det skulle bli långt. Jag vill ju inte det personligen, men jag hoppas ändå att jag är ledd av Gud. Ni får förlåta mig annars. Det gäller att ha rätt perspektiv, men det gäller också att ha rätt fokus. Vad är det man tittar på? Och så är det ju. Vi kan fokusera på alldeles fel sätt som människor och som kristna. Och fokuserar vi på oj, då gör det ju ännu ondare. Aj, nu börjar jag känna. Eller oj, jag är hungrig. Oh, vad hungrig jag är. Oj, det kurrar i magen. Oj, vad hungrig jag är. Oj, jag känner det. Fokuserar man på det, då blir man ju det, naturligtvis. Oj, vad ont det gör. Oj, vad ont det gör. Fokuserar man på lidandet, så då klart att då blir lidandet större också. Men i andra Korinthierbrevet står det så här i vers kapitel 4. Andra Korinthierbrevet kapitel 4. Andra Korinthierbrevet kapitel 4. Och det här stämmer lite grann överens också med det som jag sa alldeles nyss. För det är lätt att man kastar in handduken. Det står så här från vers 16. Därför ger jag inte upp. Och det är väldigt olika för oss det där, naturligtvis. Vi har olika smärttrösklar och så. Men det sitter oftast in i huvudet på oss i alla fall. Det där det handlar om, det är inställningen och fokuseringen. Jag vet i fjol när Josef åkte och gav Vasaloppet och jag var med där nere. Och så säger han då, när han är halvvägs och åkt 4,5 mil, så säger han att nu är jag trött. Nu är jag trött. Jag är helt färdig, han åkt halva vägen. Och hade han lyssnat till de signalerna, så hade han naturligtvis inte fortsatt. Men han hade ju bestämt sig. Han skulle nå målet. Och sen så släppte det ju lite grann efter ett tag, naturligtvis. Det var ju inte lätt i alla fall. Men just när man kommer till den där punkten, man känner att nu ger jag upp. Ja, då är det så lätt att göra det. Men jag menar, oftast efter den där backen då, så kommer det, precis som det gör i Vasaloppet, så blir det bara utför på slutet, va? Det blir utför. När man har klarat av alla backarna. Och då blir det så mycket lättare att åka ut för. Det är inte alltid bra när det går ut för, naturligtvis. Men i det här fallet är det ju det. Och då säger Paulus så här då. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Och så säger han så här. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet de bereder åt mig. Och så kommer det här då, det här med fokuseringen som jag sa. Som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Alltså, det är så lätt att man fokuserar bara där man ser liksom, och åh, vad jobbigt det här, och vad svårt det här, och när nu händer det här i församlingen, eller nu mötte jag det här, de här svårigheterna, och sen så på något sätt frestas man att ge upp. Men se inte på det synliga, utan se på det osynliga. Se på Herren. Fäst din blick på Jesus. Fäst din blick på Jesus. Det står så här fortsättningsvis också. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Jesus, när han led, Han hade inte gjort sig förtjänt utav att lida. Eller hur? Han hade ingenting gjort, ont gjort. Han hade sagt precis som det var. Han var utan skuld, men ändå fick han lida. Och det kan man också få göra som människa ibland. Ibland så kan lidandet vara förknippat med att vi har handlat fel. Att vi skördar där vi sår. Att vi har gjort någonting fel och så får det konsekvenser av oss. Det ser vi i Bibeln att det kan vara på det sättet. Men ibland så är det ett oförtjänt lidande att du bara blir. Det står till exempel om Jobb som var en gudfruktig man. Som inte hade några fel och brister egentligen. Men han drabbas av lidande i alla fall. Så det finns liksom ingen mekanik i det där. Men om man nu råkar drabbas av sånt, och det behöver man inte ens fundera över egentligen. Liksom, vad har jag nu gjort för fel? Okej, det är väl bra om man gör en utvärdering, va? Men det är lätt att man fokuserar fel då, utan att det är bättre att se på vad man kan göra bättre istället. Det står så här i 1 Petrusbrevet 2:19. Här talas det om oförtjänta lidanden, men det talas också om att det är också en del i det vi får förvänta oss som troende. 1 Petrus 2:19. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden, alltså man ska härda ut. Man blir ju härdad, det förstår ni när man möter det som är svårt, va? Vad vi konstaterar. I oförtjänta lidanden, därför att han har Gud för ögonen. Här har vi den här fokuseringen som jag sa, va? Man fokuserar på Herren, men ändå kommer oförtjänta lidanden. Han gör något stort. Det är stort i Guds ögon. Det är på något sätt som att Gud, han ser det här, men han säger, det här, okej. Det här är inte schysst. Nu är de inte schyssta mot Lisa eller Kalle. Det är inte schysst, men det här är stort i alla fall. Jesus, de behandlade Jesus på det här sättet, det var fruktansvärt. Men det är någonting stort, det är någonting fantastiskt. Och Gud ser det här. Det är stort i hans ögon. För vad är det för, läser vidare, vad är det för berömvärt att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Nej. Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Och så kommer det. För det är vad ni har kallats till. Kallelsen. Och till också Kristus led för er skull. Och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Nu är vi nästan tillbaka där vi börjar, va? Kristus är exemplet. Följa hans fotspår. Så är det. Kallelse. Lidande. Ja. Oförtjänt lidande. Ja, det får vi räkna med. Allting. Hela skalan. För det är vad ni har kallats till. Kristus gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Jag ska inte gå in för djupa med det, men jag tänker ju på en person och det som på något sätt också får betyda väldigt mycket för mig. Jag tänker på en person som han sa precis det Gud hade sagt till honom. Och det var Josef, ni vet, Gamla testamentets Josef. Han sa, vet ni, jag fick en dröm. Och där stod det att du pappa och ni bröder, att ni skulle bocka er för mig och falla ner för mig. Vad konstigt, va? Sa bara som det var. Märkvärdiga var det inte. Väckte inte några positiva tankar hos bröderna. De var riktigt avundsjuka och förbittrade på Josef. Va? Skulle han som var lillebror i familjen på något sätt bli den som alla såg upp till och böjdes ner inför? Vi gör oss av med honom. Ska vi döda honom? Nej, det kanske är lite väl grymt. Vi kastar ner honom i brunn och sen tänker vi ut vad vi ska göra. Ja. Och sen råkar det komma ett följe på väg med slavhandlare på väg förbi brunnen där han ligger. Ja, men vi säljer honom som slav i alla fall. Och så tar vi hans kläder och stänker lite blod på kläderna. Och sen säger vi till pappa att Josef har blivit riven av ett lejon, tror jag det var. Ja. Ja. Så blir han såld till slav. Helt oskyldig, oförtjänt lidande. Ja, men Josef, han bärs av den här visionen i alla fall. Och han har kontakt med Gud under den här svåra tiden. Han får bli tjänare hos en högt uppsatt man i Egypten. Och han blir befordrad och så får han ta hand om hela hushållet för att han är så duktig. Han är en gudfruktig person. Därför att en gudfruktig person bör göra allting bättre än alla andra. Därför man representerar inte sig själv. Man representerar Gud. Man har ögonen på sig som kristen. Så man har ett ansvar. Man är ambassadör för Jesus. Ja, och han var vacker också att se på. Så det vill sig inte bättre än att frun i huset blir betagen av Josef och försöker snärja honom. Men han står och sätter sig. Nej. Men vid ett tillfälle när hon blir tillräckligt närgången så vrider han sig ur hennes grepp och råkar lämna manteln kvar på golvet. Och hon ropar då på vakterna och beskyller att han har försökt att förgripa sig på henne. Trots att han inte har gjort det. Och han blir kastad i fängelse. Mm. Och får sitta där, jag vet inte hur många år. Det är i alla fall 10-talet år, 13, 14 år. Ja, någonstans där. Jag vill låta det osagt. Men det är många år han får sitta i fängelset. Men även där sköter han sig. Och Gud talar genom honom. Och han får bli till välsignelse. Och får mer och mer förtroende i fängelset för att... För så är det med den kristne. Den kristne sköter sig. Antingen man är i skolan eller man är på arbetsplatsen. För man vill tjäna Gud och vara ett vittnesbörd och ljus för honom. Och till slut så får han bli till användning och Gud låter honom få skåda in och förklara drömmar som människor har. Och han gör det inför två tillfälliga besökare i fängelset där. Så tyder han deras drömmar och de slår in båda två. Och den ena lovar att han ska berätta för fara om Josef, att han är oskyldigt dömd och etc. Men han glömmer bort och han får sitta i fängelse alltså ytterligare några år, Josef. Men när fara börjar få drömmar, det är då som tiden är inne för Josef. För hans drömmar att gå i uppfyllelse. För han blir tillkallad, han blir kallad till fara och får drömmen berättad för sig och han uttyder den. Och plötsligt så upphöjs då Josef och drömmarna slår in också. Det blir precis som Gud har talat i drömmen till farao och som Josef har uttalat. Plötsligt så blir han upphöjd och blir faraos närmaste man i Egypten. Men det är inte slut där. För det är ju far och bröder som ska komma inför Josef och böja knä inför honom. En fantastisk berättelse. Om det som är hur mörkt som helst och svårt som helst förvandlas till en fantastisk avslutning. För så är det oftast med när Gud är med och verkar. Och när nöden infinner sig i både Israel och Egypten och mat saknas. Men faraos hov, tack vare Josefs drömmar, har sparat på mat och i 7 år. Och ja, allt i sina ladar. Så kommer folk från alla håll och kanter för att köpa mat från hovet där. Och så kommer Josefs bröder också. Man känner inte igen honom. Läs berättelsen, den är så fantastisk. Men jag kan bara säga att det blir i alla fall precis som Gud har sagt till Josef i drömmen. Där kommer både far och bröder och sjunker ner inför Josef. Höjer upp honom och ber honom förlåtelse då bröderna för vad de har gjort honom. Alltså det är så fantastiskt. Hur Gud kan vända på allt. Och jag har någonting till jag ska säga här innan jag säger amen. Förlåt mig. Hoppas att det inte är en frestelse. Men det är Guds ord. Jag tror inte det. Utan jag tror att det är rätt och riktigt. Vi ska läsa 2 bibelord till. Andra Korinthierbrevet 1 och 3. Andra Korinthierbrevet 1 och 3. Och jag kan tänka mig Josef när han hamnar i de olika situationerna. Så just då så upplever han en ensamhet. Vem ska han vända sig till? Alla har övergett honom. Det finns ingen som på något sätt står på hans sida som talar för hans sak. Det finns ingenting som tyder på att han ska få upprättelse i sin situation. Men Gud, han har en plan med Josefs liv. Och det står så här då i Andra Korinthierbrevet 1 och 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och tröst Gud. Han tröstar oss i allas våra svårigheter så att vi med den tröst vi själva får av Gud kan trösta var och en som har det svårt. Så står det så här. Ty liksom vi har fått en riklig del av Kristi lidanden så får vi också riklig tröst genom Kristus. Lidande, svårigheter, sorg, tröst, kraft, hjälp. Alltså, Gud, han kompenserar. Han kommer oss till del i de här svåra situationerna. Sista bibelordet, jag måste få med det också. Andra Korinthierbrevet 4 och 6. Därför att, det, som jag sagt tidigare, och som sagt tidigare här, så lidandet på något sätt verkar ju i oss, och det finns en slags händelsekedja där som gör att vi utvecklas i vår kristna tro, där vi kan konstatera uthålligheten, fastheten, hoppet, den heliga ande etc. Och så står det då så här, sista bibelordet. Andra Korinthierbrevet 4 och 6. Ty Gud som sade, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl. Alltså, vi är bräckliga människor, vi är lerkärl. Men det finns en anledning till det att vi är bräckliga. För det står så här. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma ifrån mig. För det är Gud som vill uppenbara sig i våra liv och komma. Alltid är jag ansatt, säger Paulus, men inte kringränd. Ränd. Jag är rådvill, men inte rådlös. Förföljd, men inte övergiven. Slagen till marken, men inte förlorad. Alltså, du kan tänka dig vad han fick uppleva som kristen. Det var inte lätt, jämfört med hur vi kanske har det. Men så kommer han då med det här själva kontentan avslutningen här, det här då. För det finns en anledning till allt det här som jag varit inne på alla redan. Men jag tycker det här, jag sparade det starkaste bibelordet till sist. För det är så underbart. Alltid, säger han, bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida. Alltid, varje dag, korset. För att också, då kommer det, Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Det är något speciellt. Det är något speciellt med Hilbert. Tänkte ni på det, säger folk, när han stod där vid sin verkstad. Det är något speciellt med honom. När han kom in, han var alltid så vänlig och glad. Det lyste om honom. Det är något speciellt med Harriet. Någon, har ni tänkt på det? Säger kanske grannarna. Hon verkar alltid så glad och positiv. Och det lyser om henne. Det är någonting speciellt med de kristna. Vad är det för någonting? De har någonting som inte vi har. Och även om de drabbas ibland så är det på något sätt så att de är glada och lyckliga i alla fall. Vad är det? Det är något speciellt med Mats. Han som kommer och testar vårt hus. Och går och kryper där och slår huvudet ibland så han får blodet rinner i pannan på när han bockar sig ner och försöker komma in i de där kryputrummena. Men ändå är han glad och positiv. Vad är det för någonting? Jo, det är Kristi liv, Jesu liv som är synligt i din och min kropp. Det är så Du kanske inte själv, du kanske tycker att du börjar bli gammal och rynkig och dann och du grå och sådär. För det gör vi, va. Men det finns någonting i dig. Du har Kristi liv i dig. Och det är synligt. Till jag som är vid fullt liv. Och jag glömde ju bort Lars-Åke för oss. Det ska vara inte göra. Förlåt. Det kan ju tolkas fel. Jag tog några exempel av dig också. Jag har glömt bort vad du heter. Ja. Anna. Ja, Anna och Lars-Åke. Det är någonting i era liv. Det är något fantastiskt. Och alla ni ungdomar också. Nej, det är kanske inte ni. Men... Jo då, naturligtvis. Det är någonting i era liv. På skolan, på arbetsplatsen. Lars-Åke. När han är ute på sina hembesök bland kyrkans medlemmar ute på bygden här. Bland dig som förhållandevis nyskristen. Det är någonting fantastiskt. Det är någonting som syns. Era vänner, era familjer. Det har hänt någonting. Kristi liv blir synligt i hela livet. Till jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö. För att också Jesu liv ska bli synligt i min döda kropp. Så är det. Så funkar det. Och det är kontentan av den här predikan. Jag kanske ska läsa det bibelordet från början, så det blir 5 minuter. Men ni ser positiva och glada ut allihopa. Ja, ni som är vakna då naturligtvis. Men för det handlar om inställning, allting. Se möjligheterna, se det positiva. Se inte på det som kan tyckas jobbigt. Och se kritisk, var inte kritisk, utan var positiv. Det förändrar så mycket i ditt liv och i din omgivning. För oavsett om situationen är helt omöjlig, och jag ska strax säga amen, så kan det vända. Josefs lidande, det vände och blev fantastiskt. Han är en av föregångarna till Jesus. När man tänker, ser hans oskyldiga lidande och även hans upphöjelse, precis på samma sätt som Jesus. Och jag tänkte på, det var någonting som talade till mig. Jag vet inte om jag följde med när det var OS, men det var bland annat ett sprintlopp. Det var 3 svenskar som hade medaljchans. En som heter Hellner och en som heter Jönsson. Och en som heter Theodor Pettersson. Vad bra. Man måste slänga ut någonting så här ibland för att se att de är med här. Ja, det var, man hade höga förhoppningar på alla hoppa. Men en av svenskarna, han tog slut nästan i första trapp i backen. Han heter Emil Jönsson. Och han är kanske den som man tror på mest ibland. Han tog slut i första backen. Plötsligt dog han bara, om man får säga det. Men han fortsatte ändå. Han hade kunnat kliva av. Eller... Han fortsatte ändå. Liksom, jag kör ett, ta till. Och plötsligt när han kommer ner för en backe och som svänger tvärt, så ser han 3 stycken skidåkare ligga där som har kört omkull. Ligger i en enda stor hög. Får han förnyade krafter trots att han är precis slut. Han kämpar och kämpar och bärgar en bronsmedalj. Det är så. Det finns en segerkrans för oss var och en som väntar på oss i Guds himmel. Ge inte upp. Gud, han ser dig. Han är med dig. Och han styrker dig. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus Kristus, jag prisar dig. Och ärar dig och lovar ditt heliga namn, Herre. Tack Jesus för att du ger oss uthållighet och du har gett oss uthållighet den här förmiddagsstunden, Herre, gode Gud. Och det är fantastiskt, för det behöver vi. För när vi får uthållighet, då får vi också del av det som du vill ge oss, Herre. Tack Jesus Kristus, Herre. Tack för att du välsignar ditt eget ord och välsignar oss var och en. I Jesu namn. Amen.